Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ingede, och
Lena Ljungdahl.
Lena the Freckles Ljungdahl, ja.
Sitter jag, fräknig och god. Det var soligt i Göteborg. Det är inte bara där jag varit, men idag var jag där.
Ja, men jag tycker ju att det här borde vara straffbart. Det måste ju vara någon form av ofredande. När man tvingas sitta och titta in i ett solbränt
face. Kanske förargelseväckande beteende.
Kanske snarare det där då. Nej, jag är glad för din skull. Ni verkar haft det ljuvligt på eran vacay.
Vi har haft det otroligt ljuvligt. Och sen tyckte jag också att det var kul. Såg du bilden jag skickade till dig idag? Från Göteborg. När jag smygfotade en person på spårvagnen.
Vad härligt.
Står i Ljungdahl och Ginghede helt plötsligt där man står och åker
på
rälsbuss.
Ja. Ja, men det är fint. Ja. Det slog mig också, det där var ju en av de första merchen vi tog fram.
Ja.
Jag gillar den där, lite college-inspirerade varianten. Kanske dags för en revival-lansering, jag vet inte. En nostalgitripp. Vi får se.
Vi får se.
Men du,
vi har inte tid med så himla mycket jävla runt snack idag. För att jag sa ju så här, vi kommer inte hinna tänka den här veckan. Och då brukar det oftast bli Q&A. Därför att då tänker ni åt oss. Och så svarar vi bara. Så vi la ut en liten blänkare på Instagram. Och sen så bad vi adminbrudarna i Facebookgruppen göra ut en liten blänkare.
Ja, men och herrejesus,
gapade vi alltså efter mycket.
Nej, men alltså, vad är det för otrolig...
Det var all time high.
...ÖMDK-familj vi hänger med.
Ja.
Är det så mycket frågor?
Ja, och det var faktiskt all time high. Så att, vi kommer kanske hinna svara på en tiondel av de frågorna som har kommit in. Men då har vi att ösa ur framöver under våren. För det kommer komma fler Q&A.
Precis, och jag skulle också vilja bara skicka med en passus där, att om det är någon som sitter där hemma och väntar på sin fråga och känner så här, men varför tog de inte, den var så himla bra. Ja, det kanske var jättebra, men det kan vara så att frågan kommer besvaras i ett kommande avsnitt, eller har besvarats, återupprepat.
Det kan också vara, som jag såg det, så att din fråga också var jättedålig och därmed inte kom med. Jag strök ett helt gäng för att det var väldigt dåliga frågor.
Fan, Lena. Ja. Va? Jo, det kanske fanns en och annan som...
Ja, ja men... Ja. När jag kände så här, nej, ids inte.
Nej.
Kände jag på en del frågor.
Det slog mig när jag scrollade igenom alla frågorna i chock häromdagen. Mm. Att vi kanske också borde ta ett litet uppsamlingshit, liksom isolerat med frågor rörande skrivandet. Vår kommande boklansering och hur det är att skriva krim. Och, liksom, hur blir man publicerad och var ska man börja när man ska skriva en bok och lite sånt där. Kanske en live. Vore inte det kul? En klassisk lördagslive.
Ja, vi har ju ett planerat avsnitt på det temat som kommer att komma ungefär samtidigt som vi lanserar boken. Men jag tycker att det är en ypperlig idé att också köra en skön lördags live där vi pratar kanske lite mer tema deckare.
Ja, vi är inte omöjliga. Vi kommer säkert sladda in på något närliggande, så att säga.
Typ, vad gillar du för glass?
Ja.
Den frågan brukar ju komma.
Ja, men har du hunnit utvärdera, för det är ändå en fråga vi har fått till dagens Q&A. Har du utvärderat kommande års glassmeny?
Nej, alltså så här, när min son var yngre, då hade vi faktiskt som tradition att då kom hans bästa polare hit med sina småsystrar i släptåg. Så vi var fyra barn till antalet här. Och sen så köpte jag årets alla nyheter, så körde vi en klassisk klassprovning där man fick betygsätta hur kul man tyckte den var, alltså till färg och form och smak och lite annat. Så Men det funkade mycket bättre när de var runt 7 just än när det, de är 17.
Just det.
Nu vet jag, det hade varit lite uppförs som jag hade föreslagit. Ska du inte bjuda hit Adam och brudan och prova glass? Hade svaret blivit.
Jag tror i alla fall topphatten får fortsätta som min bästa.
Jag kan meddela...
Den kommer nämligen aldrig försvinna.
Nej, det kommer aldrig försvinna. Det är inte så säkert kort. Nej, jag kan säga att jag var så jävla trött. Eftersom jag har gjort slut med SJ. Jag har ju gett SJ 0 minuter av mitt liv 2024. Mm. Vilket gör att jag åker otroligt mycket bil. Mm. Jag snittar kanske 5-6 timmar bil om dagen.
Ja, herregud. Ja.
Och idag så blev jag väldigt trött och då ska man inte köra bil. Så att jag sladdade in bra i hus och sov i 20 minuter. Mm. Och sen mölade jag in en daimstrut i mitt ansikte. Och sen körde jag hem.
Ser man på.
Ja, men nu Anna, vi har inte tid med det här.
Nej, det har vi inte.
Jag tänker dra igång med att ställa en fråga till dig. Aha. För er som är nya och som inte förstår upplägget, det är att vi har fått massa frågor. Och nu kommer vi att besvara dem i en klassisk Q&A.
Ja, tack. Tackar.
Jag kommer börja med en fråga till dig.
Mm-hmm.
Som jag skummar igenom dina frågor här.
Mm.
Jag kände direkt att jag vill prata om Body Farms.
Oj, okej, vad härligt.
Det har vi haft ett helt avsnitt på till att börja med.
Uh-huh.
Ja. Men frågan är så här. Vad tycker ni om Body Farms? Är det inte lite makabert att det finns ställen i världen där det ligger avlidna kroppar och ruttnar? Skulle ni vilja se en i Sverige? Och skulle ni kunna tänka att donera era kroppar? Det känns som att vi har lite svarat på den, eller?
Ja, men det har vi ju gjort. Jag tror att de flesta som har hängt med liksom länge i alla fall vet vad svaret kommer att bli. Alltså jag tycker inte att det är makabert med Body Farms. Jag tycker det är högst älskvärt med Body Farms.
Kan du beskriva Body Farm bara? Ja, för det är nog många som inte har aning vad det är.
Absolut. En Body Farm, det är ju så att säga ett område som ofta ligger i anslutning till ett universitet. Det är alltså en, vad ska vi kalla det, en fältforskningsområde. Skulle man kunna säga, för studiet av tafonomi, tafonomiska studier i första hand, det vill säga studiet av förruttnelseprocessen hos människor och även djur. Och, ja, man, det här är ju ett område som är ganska svårbeforskat annars, om man inte beter sig på det här sättet. Och det är en viktig kunskap, inte minst ur rättslig synpunkt, om man så att säga utsätts för dödligt mord.
Dödligt modiga. Och jag måste säga så här, eftersom jag vet att de tar ju inte bara random kroppar och lägger. Så att,
verkligen inte.
Och därför tycker jag inte alls att det är makabert. För, och där är min svar på min fråga. Om någon behöver min kropp till någonting efter min död, ta organen, forska på den, kanske göra en rolig konstinstallation.
Ja.
Be my guest. Jag är helt så att säga enig. Död.
Ja.
Möjligtvis så ska ni dubbelkolla med mina anhöriga om de också tycker att det är kul. Men för min del så skiter jag fullständigt i.
Ja, det är en copy-paste på ditt svar. Jag säger exakt samma. Jag vill också tillägga att det är inte så att man bara så att säga... Oj, här kommer en död kropp. Den gräver vi ner nu och så kan vi titta på den om 2 veckor och 4 veckor och 8 veckor. Det här är ju omgärdat av väldigt högt ställda etiska principer, forskningsetiska principer och medgivanden och allt möjligt. Det är också så att när man har studerat klart en kropp så ombesörjs begravning av kvarlevorna.
Ja.
Så att det är inte så att man kommer få sin sista vila där i en jordhög. Och jag skulle gärna se det i Sverige, och det har pågått och pågår diskussioner om där man utvärderar den möjligheten. Men ännu så har vi inte någon Body Farm i Sverige.
Nej. Jag tror att jag tar en till på döda kroppar till dig på en gång.
Okej.
För att jag såg den. Hur fraktar man ett lik som har legat länge? Finns det särskilda bilar? Det här har vi varit med om några gånger som polis. Det är inte helt lätt att få med en kropp i ett stycke, lite beroende på hur man har legat, och det är sörpligt och jävligt.
Alltså jag direkt när jag hörde frågan så kom jag att tänka på ett jobb, en lägenhetsundersökning som hade övergått i att man kallade ut kriminaltekniker. Det vill säga en yttre polispatrull fick uppdrag att gå in i en bostad och se om det låg möjligtvis en avliden person där. Och det här var kanske, alltså det är några år sedan det här skedde. Och man anträffade mycket riktigt en avliden person där. Man hade svårt att bedöma om det var naturliga orsaker eller inte och kallade ut oss. Och det här var mitt i sommaren, i högsommarvärmen. Och det vi möts av är alltså en person som är så stadd i förruttnelse att hen har så att säga silats nästan genom en soffa. Så att, lika mycket av mjukdelar och liksom muskler och inre organ fanns liksom inne i själva fjädringen till soffan och under soffan som på soffan.
Är det så att soffan numera är en mättad lösning?
Ja, verkligen. Det var verkligen så speciellt. Och då står man ju där och tänker så här, oj.
Då man undrar man ju var kroppen börjar och slutar. Exakt. Ska vi ta med hela, är soffan kropp?
Ja,
så att säga.
Exakt. Ja. Men i de här situationerna, det är egentligen inga särskilda habrovinklar som behöver tas till då. Utan det är ju så att vi har ju för det första riktigt bra bodybags. De är ju supersolida. Sen kan man ju, om det skulle krävas, lägga kroppen dessutom i en form av förenklad kista. Liksom, så att det också finns ett yttre stopp, eller vad man ska säga.
Men, avgränsning höger och vänster.
Ja, men det är sällan jag har erfarit eller hört från politi att det här skulle vara ett problem. För jag själv har ju funderat på lukten. Stå säcken emot lukten. De ska ju köra de här kropparna liksom i 2 timmar till Linköping, till RMB där.
Men det kan de inte göra.
Vadå?
Stå emot lukten. Det finns ingenting som står emot lukt.
Nej, jag menade, det måste ju lukta lite. Men de har säkert någon särskild gadget där bak, någon fläkt i bagaget.
Nej, men de är helt immun. De är som 2 bönder bara. De känner inte koskiten.
Ja, du tänker så.
Ja.
Men du, Lena, jag har jag såg en fråga som jag själv tycker är superintressant. Uh-huh. Det är nämligen så att jag följer ju några såna här grupper på Facebook som människor som dumpstrar. Alltså, de ger sig ut och plockar. Och jag är så fascinerad över det här fenomenet. Eller fenomen, men alltså hur mycket som slängs, som är ätbart. Det kan vara en skadad förpackning. Liksom, det är otroligt. Men i alla de här trådarna så kommer ju alltid frågan upp. Men får man verkligen göra så? Får man verkligen gå ner i en container utanför en ICA-butik och ta det som ligger där? Och frågan är således, det är ju olagligt att stjäla från containers som står till exempel utanför affärer. Men vad kan straffet bli? Pantburkar verkar ju trots allt vara helt okej att fiska upp. Vad säger du, juridikexperten Jundal?
Jag ska väl direkt säga att det här kanske inte, som gammal spanare på grov organiserad brottslighet, är väl inte mitt absoluta huvudområde. Men jag är tillräckligt juridiskt bevandrad för att ge mig på basic-versionen av det hela. Det första man ska tänka på är ju, har du lov att tillträda platsen? Och om det är en container så är ju inte den helt herrelös. Den ägs ju av någon. Och det kan vara ett bolag som har ställt den där för att de ska hålla på att renovera en fastighet. Det kan vara en bostadsrättsförening som har ställt ut en container för att de har
rivit ut ett kök. Eller,
ja, de har söndags höststädning och ger deras medlemmar chansen att dumpa ett skit. Den är oftast inte helt herrelös. Och om du inte har rätt att vara i containern så skulle det kunna vara brottet olaga intrång. Skulle kunna vara. Det är alltid omständigheterna som kommer att avgöra. Var, när, hur, vem, varför, syfte och alla dessa omständigheter. Skulle kunna vara olaga intrång. Och olaga intrång har som maxstraff fängelse 1 år. Jag skulle bli jätteförvånad om jag skulle hitta en dom på att någon har fått avtjäna 1 år för att ha hoppat ner en container och snott någon gammal kastrull. Men det skulle kunna vara brottet olaga intrång. Det är det ena. Sen finns det ju fler brott. Och det är ju att ta saker som du inte får ta. Det skulle kunna vara stöld eller snatteri. Det är i princip samma brott med lite olika med hur mycket saken du har anskaffat dig olovligen är värd. Som kommer avgöra om det blir snatteri eller stöld. Och för att det ska kunna bli stöld så behöver du ju både ta någonting som du inte får ta, och det måste ägas av någon person, och det måste vara en skada för den personen. Alltså det är liksom kriterierna för att det ska kunna bli stöld. Om det inte når upp i, och där beroende på om det är stöld eller snatteri, så är det allt från böter upp till, du kan, jag tror att det är upp till 2 års fängelse om det är stöld av normalgraden. Når det inte upp till stöld och snatteri, att det är någon av de här 3 kriterierna som måste vara uppfyllda, då skulle det faktiskt kunna bli egenmäktigt förfarande.
Just det.
Också. Och det är ju situationen som kommer avgöra. Man kommer behöva utreda, fick du vara på platsen? Ja. Är det någons sak som just du stjäl?
Just det.
Och då kan man tycka så här, ja, men det är ju någon som har slängt den här stolen. Ja, men om den är slängt i container, då kan det vara så att det är någon annans ägo fram till det är på tippen. Lika lite som du får åka till en återvinningsstation och sno saker ur
kärlen.
Däremot så har jag ju sett domar på om någon liksom har obviously slängt saker på gatan, pantburkar, att det verkligen är tydligt att det här är herrelöst. Ja, skräp. Då kan man ju då ta det. Sen så skulle jag vilja se, liksom, det ska ju också till att någon gör en anmälan. Och det är väldigt många som besöker då mataffärerna, till exempel som du sa, på kvällen. Då går de dit, kanske gör sig skyldiga för något brott för att ens ta sig in på ett område eller in i ett kärl, och sen tar de mat. Men det är inte alltid detta polisanmäls, för att det är ju egentligen ingen som lider skada av det, mer än att det är någon inne på deras område. Så att, ja, det finns ett gäng olika brott som skulle kunna gå att applicera.
Ja, och kanske jag ser framför mig att de flesta, om det nu är en ICA-handlare som har en container där man slänger ut det, vad man bedömer är osäljbart eller uttjänt, så kanske man rent utav skulle kunna ställa frågan.
Ja, men jag vet att det försekommer redan. Alltså att de ställer ut mat till de som vill hämta det.
Jaha, det är alltså att det till och med.
Yeah. Det är ungefär som på papperskorgarna runt om i Stockholm, så finns det ju, istället för att pantburksletarna ska behöva gå ner i papperskorgen bland alla jävla hundbajspåsar, så finns det som ett rör på utsidan av papperskorgen som det står pant på, där du kan trycka ner burkar så att det bara är att ta.
Oj, vad bra. Mycket geni. Bra. Du, jag tänkte ställa en fråga riktad till oss båda, men jag håller på den till efter pausen. Ja, men välkomna tillbaka, kära ni. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och vi kör en Q&A idag. Och det spretar åt alla håll vad rör frågornas teman och så. Men det är härligt ju. Det är härligt.
Ja.
Du, vi har fått några frågor som är riktade till oss båda. Och jag tyckte en fråga stack ut lite. Den var gullig, tyckte jag. Kan man få praoa hos er? Med vänlig hälsning, trött tvåbarnsmamma som behöver lite spänning i livet. Min första tanke var så här, åh herre jösses, stackars arma människa. Jag vet inte om en prao hos mig skulle underlätta och skänka dig mer livsglädje faktiskt.
Alltså spänning kanske inte det jag kopplar ihop med ditt jobb. Och framförallt, om du är en trött småbarnsmorsa behöver du inte bara sova. Ja. Är det spänning verkligen du behöver? Ja, nej skulle jag säga. Jag är inte skitsugen på att ha någon prao. Av en enda anledning bara. Och det är att jag inte vill umgås med folk. Jag kan inte komma på någonting vidrigare än att ha en person som inte är en av de 8 människorna jag umgås med, som ska typ sitta bredvid mig i en bil och jag ska liksom behöva ha igång ett snack och så vidare. Sen om du skulle så här ploppa upp och bara, jag kommer sitta längst bak och liksom föreläsa, be my fucking guest, säger jag. Men det här jävla lullullet bredvid, inte intresserad.
Nej, där skiljer ju du och jag oss lite grann från varandra. Jag är ju den hos oss som ofta får det här uppdraget att nu har vi en åklagaraspirant som ska vara med här i 2 dagar. Tar du hand om hen? Är du snäll? Sådär. Och jag tycker det är härligt. Det är ju jätteroligt om det är en individ som är intresserad och vill veta mer.
Så... Är det för att du känner dig lite duktig då? Eller vad är det liksom, vad är sockret? Att du får glänsa lite, eller?
Nej, jag älskar ju trots allt mitt jobb. Jag känner en viss stolthet över att kunna
men det
liksom,
är ju jag med
så här, kom in i våran vardag, så här roligt har vi det på vår arbetsplats.
Det är så underligt, alltså ibland när jag, för jag besöker som städer som jag fan knappt visste fanns, och då är det så här, man kommer till en stad, fan måste jag ge mig mat, jag orkar inte äta på Prem. Då just brukar jag ibland lägga upp på Instagram så här, bästa restaurangen i, vad det nu är, Köttkulla som jag åkte förbi idag. Där har jag aldrig varit. Wow. Då skriver ju folk på riktigt så här, men det är ju precis där jag bor. Du kan få komma och äta pannbiff och kokta morötter med mig och mina...
Hade jag
skjutit mig själv i munnen och upp genom liksom gässan. Nej.
Ja, men till mig kan ni skicka tips. Jag kommer gärna in och äter pannbiff.
Men det finns många anledningar till, alltså, man får inte praoa hos polisen.
Nej.
Och jag vill inte. Så det vart väl nej då?
Det blir nej, och med medskicket att ett, vila i kapp, ta tillfället i akt och sov en stund när ungjäveln sover. Eller ungarna sover eller gör någonting annat. Och för bövelen, fundera på, vad tycker du är spännande i tillvaron? Vad skulle du vilja göra? Och sen försök göra det bara.
Gör det bara. Det är bra. Bra, Anna. Här kommer en fråga till dig.
Aha.
Vad händer med uppgifter i fingeravtrycksregistret och belastningsregistret om man dör?
Det här är ju en jättebra fråga, och det är så här att de här delarna regleras i massa olika lagrum. Visste du, Lena, att det finns en lag som heter lag om belastningsregistret?
Nej.
Det lärde jag mig för inte alls länge sedan, och när jag gick in och läste där så öppnades det upp en liten ny värld av juridiska input.
Det är otroligt reglerat.
Otroligt reglerat.
Ja, det är det.
Jag lärde mig då, om jag minns rätt nu, så finns det i huvudsak 3, så att säga, tidsintervall för vilka uppgifter i belastningsregistret gallras. Jag tror att det var typ 3 år, 5 år och 10 år, beroende på omständighet. När man avlider, då ska ju alla spår liksom gallras, alla noteringar offentliga.
Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Ja.
Ja. Det finns också andra lagar som reglerar detta, arkivlagen till exempel. Fingeravtrycksregistret fick en liten duvning för några år sedan. Det uppdagades då att det låg massor med spår i fingeravtrycksregistret som skulle ha gallrats. Mm-hmm. Men det har inte skett riktigt.
Aj, aj, aj.
Nu är det mycket, mycket mer reglerat, och det inkluderar då såklart även avlidna. De ska ju gallras så fort som möjligt. Sen kanske inte det sker på dagen, men det finns ingen anledning för oss att sitta på uppgifter om en framliden person. Jaha, Lena, i nödsituationer, går nöd före lag? Låt säga, nu får du ett scenario här. Låt säga att du och jag flyger ett litet, vi passagerar ett litet passagerarflygplan över
Cessna.
Haiti, kan vi ta.
Mm-hmm.
Och vi kraschar på Haiti. Och du dör, och jag överlever. Men hjälpen är långt bort. Jag får sitta där och vänta och vänta och vänta. Mm. Och till slut, förr eller senare, så slås jag av tanken. Det här har jag sett på film. Man kan överleva genom att äta av den avlidna kroppen.
Men du, hjärtat, det är inte så jävla mycket kött på mig.
Nej.
Det är fel person att dö
Nej,
med.
Men jag skulle gå på sätesmuskeln direkt. Det är ju ändå där.
Ja, den är
det
juicy.
Där det finns lite.
Juicy.
Ja. Nej, men så här. Om detta scenario skulle utspela sig, skulle jag då gå fri på grund av nödsituationen jag befinner mig i?
Alltså, Vad skulle det kunna vara? Det skulle kunna vara brott mot griftefriden. Om jag har dött i kraschen så har du i alla fall inte gjort dig skyldig till mord. Utan du har...
det är en ren och skär olyckshändelse liksom, som exakt. Har försatt oss i den här situationen. Alla är döda utom jag själv.
Och så kan det vara. Om du hittar en kropp på gatan som redan är avliden så ska ju du ge fan i den kroppen. För annars så kan det ju bli... olika brott, om du skändar gör saker med kroppen och liksom stör den dödes frid, och det är det du gör när du äter på mig.
Det får man väl ändå säga att jag gör.
Det får man väl
sätt.
Ändå säga.
Men är det griftefridsbrott verkligen?
Alltså, jag skulle säga så här, grundregeln är att du inte får äta människor oavsett om de är vid liv eller icke vid liv, men vi har ju massa ansvarsfrihetsgrunder i Sverige. Mm. Alla de finns i 24 kapitlet. Och när jag tänker nu så...
Vi har bara gått igen.
Ja, exakt.
Du förutsätter att alla vet det. Det är ändå...
Ja, det tycker jag ändå är legit. Alltså när man har lyssnat på den här podden. Nej, men det slår mig nu att det finns ju ganska många ansvarsfrihetsgrunder. Upp mot 10 bara i 24 kapitlet.
Oj, det är så många.
Och vi har ju egentligen bara gått igenom nödvärnsrätten och nöd ibland. Det finns en hel del fler. Och ansvarsfrihet betyder ju rent krasst att gärningar som du egentligen inte får göra under vissa omständigheter, så om du gör dem ändå så kommer du... Det är inte okej att göra gärningarna, men du kommer ha, det kommer finnas en ansvarsfrihetsgrund som gör att du inte kommer bli dömd för dem. En klassiker är ju självförsvar, som är nödvärnsrätt. Mm, mm. Eller om du bryter dig in i en bil för att det sitter ett spädbarn eller en hundvalp där inne och håller på och avlider av värmen. Eller om du bryter dig in i ett hem. Eller om du kör för fort för att
det bör
du
är på sägas. Väg upp... Ja. Att nödvärnsrätten innefattar också egendom. Alltså, för nu pratar vi om att förstöra egendom för att...
Ja.
Bara lite förtydligande. Ja.
Ja. Men det finns ju också fler ansvarsfrihetsgrunder. Till exempel om någon har gett samtycke till en gärning eller om någon förman har befallit dig att göra någonting. Det där
men
kanske
finns
vi skulle
det
kunna
någon...
ägna ner.
Äta av avliden kropp medelst
Nej,
flygolycka.
Nej, det finns inget uttryckligt så här, om du har suttit på ett flygplan över Haiti. För det första så kommer du vid det här tillfället behöva kolla på Haitis lagar, och de har jag ingen som helst jävla aning om.
Det har du aldrig rätt i.
Ja, så där skiter det sig direkt. Men nöd, det är ju... Jag skulle säga så här, det vore jätteintressant att få en rätt som prövar det här.
Mm.
Om jag gjorde det, för det var fara, för grundbulten är att det ska vara fara för liv och hälsa.
Mm.
Det ska vara fara.
Just det.
Och du, är det en fara att svälta ihjäl? Är det tillräckligt för att börja begå brott? Ja, skulle jag säga. Det kanske är det. Du kanske behöver bryta dig in i saker och stjäla. Du, kanske. Det har varit jävligt intressant att se hur man skulle... för att när lagen skrivs så tänker man inte på alla 58 000 olika scenarion som skulle kunna hända. Det går inte ens att förutse hur konstiga scenarion. Utan man kommer behöva testa i rättssalen. Man kommer kika på förarbetena till lagen. Vad var själva syftet med den här lagen? Och sen kommer man behöva pröva utifrån de omständigheter som man har i specifika fallet. Finns det utrymme i den här lagen att använda sig av den här lagen för just de omständigheterna? Och om svaret är nej, då kommer du dömas. Om svaret är ja, vi kan nog med våld, vilja och vaselin få in det här i fara för liv och hälsa, och då kommer ett ansvarsfrihetsgrund för att hålla på och nibbla på min skinka. Kanske!
Ja, men jag skulle i alla fall vilja föra till protokollet att om det här skulle ske, om vi skulle hamna i en sån här situation och det skulle vara ombytta roller, så ger jag dig nu, Lena Ljungdahl, mitt samtycke till att knapra på bara. Knock yourself out. Ja, men där tänker jag att det finns det mycket fettväv och så, det är bra. Bara... Kör på bara.
Ja. Ja, du har rätt många vittnen till samtycket. Behöver du ha kallnat? Kan jag sätta i fart när du
jag
är lite fisljummen?
Nej, jag skulle föreslå att du gör ganska snart. I alla fall styckar upp så att säga att du kan hålla köttet någorlunda färskt. Ja.
jag delar upp fransyska. Är det här jag slutar vara vegetarian? Är det första gången jag äter kött?
Om
det
du vill leva. Om du vill leva.
Så det är fan det tvek alltså. Jag tror fortfarande inte att jag kommer göra det. Ska anhöriga identifiera döda släktingar eller är det bara på filmarna?
Ja, men alltså det här har vi ju pratat om oändligt många gånger. Nej, jaha, nej,
var en dålig
nej,
fråga.
Nej. Alltså den tål att upprepas för att det är också en av de vanligaste frågor jag får. Nej, anhöriga ska inte identifiera en annan anhörig. Och detta av flera skäl. Det är inte en säker metod, det är inte en etiskt bra metod och det är inte en vetenskapligt beprövad metod. Vi har tre metoder, tänder, fingeravtryck, DNA som vi ska använda för personidentifiering av avlidna. Punkt slut.
Men det kan vara så att anhöriga får komma till rättsmedicin och titta. Det här är ju man ju, får man ju lära sig på polisutbildningen, att göra en så kallad likvisning.
Ja, absolut.
Och då får man komma upp och så får man titta, men det är inte en del av själva identifieringen.
Nej, det ansvaret ska inte vila på en anhörig. Sen händer det ibland, för att det kan ju vara så att en anhörig har gått in i en lägenhet där en annan anhörig bor till exempel, och hittar sin anhörig avliden och säger att det här är min syster. Så, och så har jag varit med om. Man från vi, det.
Men, vi stod och tittade på en man som har dött i sin säng. Han hade en randig pyjamas på sig. Han var otroligt uppsvälld. Och väldigt, väldigt mörk. Alltså man såg att huden hade ändrat färg. Och vi försökte hitta ett foto. Någonstans. Just det. Är det liksom lägenhetsinnehavaren vi har att göra med? Man försöker ju, även om man sen ska identifiera på riktigt, så försöker man ganska snabbt få reda på vad är det vi har framför oss. Och då när vi står där, jag och min kollega, i en varsin skyddsmask på oss, för det luktade fruktansvärt, och ska man vara i den lägenheten och få lite arbetsro så kan man slänga på sig en skyddsmask, för det tar bort lukten. Och när vi står där då som två Darth Vader och tittar ner på den här kroppen och rotar i byrålådor för att försöka hitta någonting, då vänder vi oss om och då står farsan bakom oss. Ja, och det är, du vet när två personer ska försöka smyga av sig en varsin skyddsmask, av ren respekt. Oj, och då har man det här märket framför ansiktet. Man ser ut som att man har liksom... Och då kunde han ju snabbt säga att det är min son. Men det är ju inte, det är inte en identifiering värd namnet. Men det är i alla fall en stark indikator på att vi är vad vi är någonstans.
Ja, men där, och den är viktig. Många gånger kan den vara jätteviktig för att liksom inleda den processen med att fastställa identiteten. Får jag bara jättesnabbt berätta en kort anekdot som också hände för några år sedan. När jag kom ut till en sån här plats och det låg en person stad i kraftig förruttnelse i en lägenhet.
Som det heter,
och också upplåst och väldigt rutten. Kort sagt. Så pass att liksom överhuden hade släppt. Och, alltså det var tveklöst långt gånget, kan vi säga.
En ruttis, som en ruttis. Du ibland kallar dem.
Ja. Då har ju då det här är på en mindre ort utanför Örebro. Och den lokala polisen har ju först gått in i lägenheten och avrapporterar till mig då att det är Kalle Karlsson som ligger där. Jag har skrivit på pappret också, så att jag har fastställt identiteten. Och jag tittar då på den här kroppen och liksom säger, jaha, hur har du gjort det? Därför att det finns ju inte ett spår av igenkännlighet hos den här individen. Då säger han, jo, jag kände igen han på håret. Jag kände igen frisyren. Alltså, vet du vad? Jag tror vi får begära tandidentifiering.
Vi tar ett varv till, tror jag.
Jo, men jag har sprungit på honom många gånger ute på stan. Jag kände igen honom på håret.
Vet du vad, den här farsan, det är lite för makabert kanske, men den här farsan som kom in i lägenheten, han kände igen sin son på tånaglarna.
Nej. Vad sorgligt. Men det kan man ju relatera till som förälder, tror jag. Man skulle kunna känna igen en kvadratcentimeter på ens barns kropp. Faktiskt. Deppigt tema. Vi tar något mer spännande. En fråga som jag själv är nyfiken på. Hur ser spaningsutbildningen ut, Lena? Kan du prata om det? Så här i publikum?
Ja, absolut. Det kan jag göra. Och det här kan jag göra med lite stolthet faktiskt.
Mm.
Därför att svensk polis hade en spaningsutbildning förr som hette DSS.
Vad stod det för?
Ja, dold situationsanpassad
spaning. Den supersmarta spanaren.
Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, det är übermensk som man sammanfattat DSS. Ja.
Yeah.
Men jag hade den sjuka förmånen att få vara med om när svensk polis skulle revidera hela sin spaningsverksamhet. Och för att göra det så plockade man ut, jag tror att vi var 30 från början, superspanare från hela Sverige. Och man plockade ut en från norr, en från Göteborg, en från Västmanland, Stockholm och så vidare. Och så satte man ihop oss 30. Och då blev jag uttagen från Stockholmsområdet.
Oj, vad coolt. Och sen,
ja, det var så jävla ballt. Och sen fick vi gå en fruktansvärt lång och jobbig utbildning där de flög hit massa spanar. De som är chef för spaningsutbildningen i Holland. Därför att de är vassa.
Men de är vassa på allt som har med liksom rättsväsendet och utbildning att göra.
Ja. Och så långt i framkant med kroppsspråksexperter, psykologer, alltså som bara malde oss. Och sen när vi gjorde en kombinerad utbildning där vi först utbildades i det nya konceptet som svensk polis tog då från Holland. Men vi, samtidigt som vi utbildade, så skapade vi den svenska varianten. Mm. Så jag har varit med och tillverkat den spaningsutbildningen som nu finns.
Mm.
Och sen var ju jag och mina då 30 kompisar de som utbildade de som då skulle bli instruktörer, och sen så nu har det ju sköljts igenom.
Mm.
Så att nu heter den NPS, nationell personspaning, eller NIGS, nationell ingripande spaning.
Mm. Mm.
Ja, och det är de som är lite mer kortspan och som hjälper till exempel nationella insatsstyrkan och andra att göra kortspaning. Mm. Men sen går jag inte in så mycket på hur själva spaning, men man går igenom allt från hur metodik för hur man skuggar till fots, hur man skuggar till bil, hur man skuggar kollektivtrafik, hur man monterar teknik, hur man används av hemliga tvångsmedel, hur man gör om sig själv, hur man jobbar kommunikation på alla sätt som du behöver för att kunna köpa dig själv rätten att vara på plats fast du inte borde vara där, samtidigt som du ska filma.
Mm.
Det är en lång jobbutbildning. Det är fan inte alla som ska gå den, för att det krävs en viss sjukdom, tror jag, för att vara bekväm med det här.
Jag kan säga att under en ganska kort men intensiv session som ungdomspolis så fick gruppchefen där för sig att vi skulle utbildas i spaning i bil, från bil. Och hade då en instruktör som är välkänd inom svensk polis, numera pensionär sedan ett antal år tillbaka. Han började på bokstaven B, och jag tror att du omedelbart
vet precis vem det är.
Vem jag menar. Och vi fick ju då öva på detta. Vi hade först en teoretisk genomgång och sen då en praktisk genomgång. Nej, men alltså,
jag börjar fnissa redan
nu. Nej, men alltså, det är det mest stressfyllda jag har varit med om under hela min polisiära karriär. Ha koll på trafik samtidigt som du ska byta position och svänga, inte vänster kanske, men hellre höger. Och planera körningen och ha koll på omgivningen. Nej. Alltså, jag mådde så dåligt efter den där utbildningen.
Jag kan säga en så här vanlig övning, bara för att du ska få känna på hur mycket du... För du kan inte bara köra bil. Du måste köra bil på ett sätt som gör att den du spanar på inte ser dig. Men du får inte tappa bort personen, och du måste hela tiden dokumentera allting.
Ja, det behövde vi inte ens göra. Det lades inget krut på. Så att hade den processen tillkommit, då hade jag nog simulerat ett motorhaveri på
dig.
Riksväg 50.
En vanlig grej. En vanlig, en dag av alla dessa jävla dagar, då kan man få köra på noter. Då får man ett papper och sen så står det inte vart du ska, utan det är noter. Så här, vid första T-korsningen höger, efter 2 kilometer vänster, det står inte exakt vad som är där. Det kan
vara ska du lösa någon jävla rebus också samtidigt?
Ja, så du kör på noter, det går på tid, alltså först en tillbaka. Du är själv
konstigt
i bilen, du har två radioapparater som ger dig liksom information hela tiden, samtidigt som du ska filma olika saker. Och sen på baksidan av pappret så ska du skriva i, för när du kommer tillbaka ska du svara på Hur många elledningar har du åkt under? Stod det röd pulka lutad mot dörren efter not 4? Fanns det en röd pulka framför eller bakom? Så kommer du tillbaka. Så jag ska säga att det här man ser på film, att det sitter två trötta jävlar och käkar donuts. Not so much.
Men får jag fråga, alltså jag får ju en känsla av att en sån här utbildning ganska snabbt avslöjar om du är spanarmaterial. Eller är det så att du kan liksom träna upp dina skills så pass så att du blir bra spanarmaterial? Förstår du frågan?
Jag förstår. Jag tror så här. Många har rätt mycket gratis. Man har en knippe förmågor som gör att det kommer vara mer bekvämt för dig. Du hade tyckt att det var jobbigt och vissa tycker att det är lite så här, fan vad kul.
Mm.
Men jag har sett, för när man gick från den gamla metoden till den nya metoden, det var ett gäng gamla gubbar som så här, har suttit i baksätet på en Ford Escort med ett långt objektiv och käka räkbaguette och pissa en PET-flaska. Alltså det är en typ av spaning som typ knappt existerar längre.
Mm.
Jag skulle säga att progressionskurvan på dem var helt enorm. Mm. Om man vill. Och jag tror att det är själva ditt eget förhållningssätt och hur mycket du är villig att göra våld på ditt eget väsen som är skillnaden på en brant progressionskurva eller det kommer inte att gå. Mm. En bra instruktör och en rätt förhållningssätt med någon form av grund, så här, jag vill bli bra. Ja, jag tror att de allra flesta skulle kunna bli good enough.
Sen
finns det olika roller inom spaning. Alla ska ju inte göra samma sak. Så att, ja, jag så skulle klart. Nog kunna hitta en plats för dig med, men kanske inte köra då bra. Du får sitta bredvid.
Nej, jösses, alltså, det där var inget för mig. Jag tyckte bara det var ångestladdat.
Får jag svara på en fråga som hör ihop med den här som
självklart.
Jag såg nu?
Absolut.
För jag kommer fråga så här, har du släppt det här med spaning? Använder du din vardag? Hur tittar du på människor på stan? Och det kan jag svara, det reflekterar jag över nästan dagligen.
Jasså.
Att jag använder mig av det här i så många vardagssituationer. Självklart, precis som alla andra yrken. Det man får med sig, det man lär sig, utnyttjar man. Och ibland gör jag det bara som en kul grej för att jag tycker det är kul. Alltså hur mycket information... Idag senast på spårvagnen, jag har läst en hel chattkommunikation. Mm-hmm, ja. Jag vet allt om en persons liv när jag kliver av. Jag kan också ibland när jag kör ut, det har jag sagt tidigare, när jag kör ut från ett P-hus och det kommer liksom en bil snett från vänster, då tänker jag så här, fan det där var inte bra, du skulle ha släppt in en emellan, nu såg jag dig direkt. Det är klart att den inte spanar på mig, men det är som att den hjärnan går inte att stänga av. Ja, så det var svaret på den frågan.
Gammal yrkesskada låter det som.
Och, absolut. Vi tar en paus, sen ska vi ta en till gemensam fråga. Yes! Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Nu har jag fått prata spaning, det gör mig glädjefylld. Därför ska Anna få prata om hemlarm. Nej, fy fan vad tråkigt. Ja. Har du hemlarm, Anna?
Ja, men jag har ju hemlarm. Men jag vill, va?
Använder du det?
Nej, men alltså så här. Vi byggde hus. Allt var top notch. Vi insåg också att vi har två gavlar på vårt hus som är helt dolda liksom, av buskage. Så om du vill ta dig in hos oss så hade det varit tämligen lätt utan hemlarm. Mm. Och det är också ett område som ibland drabbas av såna här episoder av bostadsinbrott. Så jag kände så här, fan, det kanske är bra. Det var ju så här att det här hemlarmet innefattade ju även ett brandskydd som jag kanske egentligen var mer intresserad av. Så jag la ju krutet då på såna här, vad heter det?
Däckare.
Ja, det har vi, men vad heter de här som sitter i dörrar och fönster? Skalskyddsmagneter, precis.
Ja.
Men det jag tror kanske var den bästa investeringen, det var en stor fet siren som sitter monterad på min baksida. Som är inte snygg, inte smäcker, men låter så in i bänken. Så går brandskyddet eller brandlarmet eller skalskyddet.
Ja, då får då hela grannskapet tinnitus.
Ja, så är det. Ja. Och det här har ju hänt några gånger av liksom misstag. Och det är ganska intressant faktiskt, för att jag tycker det har varit ett bra test. Det rusar faktiskt till folk. Grannar blir observanta, de tittar fram. Och de kanske inte vågar gå in i huset, men de kanske skulle våga slå larm. Och de kanske skulle göra iakttagelser om någon nu är på väg från huset med gods eller egendom.
För frågan var så här, är det värt med hemlarm för en vanlig Svensson eller drar larmföretagen nytta av människors rädslor? Jag skulle säga så här, alla former av säkerhetsföretag drar nytta av folks rädslor. Ja, det är ju hela affärsidén. Ja, men det bidrar också till väldigt mycket. Och polisen har ju hittat kartor hemma hos inbrottstjuvar där inbrottstjuvarna har rekat och dragit kryss över alla hem som har larm, för där går de inte in, och så tar de den som inte har larm. Så det finns ju såklart vits med det. Mm. Men framförallt så ska du ju tänka till om du behöver. Jag till exempel har ju inte larm, men jag behöver inte larm på det sättet som jag bor och på det sättet som vi lever. Säger inget mer. Men det är liksom, så man får ta ett eget beslut. Ja.
Och så kommer det sitta folk där hemma nu och tänka så här, nej, inbrottstjuvar bryr sig inte ett jävla skit om det är larm i ett hus. Fast det är faktiskt inte riktigt sant, för det är ju stökigare för någon som kommer till fots och det börjar skjuta i tätbebyggt område, det är grannar i alla riktningar. Det är inte optimalt för en liksom luttrad inbrottare. Så är det.
Och det är många faktiskt som skaffar larm av andra anledningar, precis som du säger. Gamla människor som faller, eller att man hör rök och så helt plötsligt så hör man en röst. Ursäkta mig, vi får indikation på rök, och då kan man prata med en liten manik och taket. Så bara, det är lugnt, du kan somna om jag steker pannkakor. Okej, allt bra, kan jag koppla in mig på kamerorna? Ja, gör det. Och så tittar de på kamerorna, likväl om gamla tanten får hjärta. Alltså det finns andra anledningar.
Det är på
nu släpper
gott
vi den frågan bara.
Ja, det gör vi. Det gör vi. Får jag kanske berätta något äckligt och udda? Jag fick en fråga om jag kunde berätta något äckligt och udda. Typiskt
du får alltid den frågan.
Ja, jag vet.
Ja, men det är det folk vill. Var går Annas gräns för äckel? Vad tycker Anna äckligt?
Nej, men det finns ingen bortre gräns. Men när jag såg den här frågan så slog det mig att fan, jag borde göra en ny veckans lista på lite äcklig tandfakta igen. Jag känner att det faktiskt är dags.
Då är jag sjuk den dagen.
Det kan jag lova i ett närliggande avsnitt. Det kommer att ske. Men då satt jag och funderade på det här. Jag måste ju ha några mer liksom, moralt betingade snuskigheter. Och det har jag naturligtvis, ett gäng. Och en som jag direkt kom att tänka på, det var, när var slaget vid Waterloo? Det var det typ början på 1800-talet, tror jag. Jag är inte 100 säker vilket årtal det var. Men det spelar så stor roll.
Exakt. Nej.
Men det var ju ganska många som stupade där i det här slaget. Och då kom man på den briljanta idén, därför att tandhälsan hos soldater var tämligen dålig vid den här tiden. Och att ha tänder i munnen var ganska viktigt faktiskt för att kunna vara stridbar. För att kunna bita av viss ammunitions såna här... ja, förstår du? Alltså det fanns en poäng att ha tänder. Så vad gjorde man? Jo, man drog ut tänder på stupade soldater. Alltså från kropparna drogs det ut tänder, och sen konstruerade man egna tandproteser så att man alltså bar någon annan persons tänder i sin mun.
Alltså, det är ganska äckligt, hade jag fått reda på att min man hade använt min tandborste, då åker pappret i maskin alltså. Så mycket älskar jag ingen människa.
Ja, det finns ju olika nivåer så att säga av vad man tolererar i den här.
Ja, där dras linjen.
Till och med jag tycker att det känns lite faktiskt vämjeligt att föreställa mig att jag skulle få in liksom någons så att säga utdragna, kanske lite köttslam så kvar, lite blod och liksom, så hygienfaktorn här är ju, skulle man kunna ifrågasätta.
Sen är ju frågan om man kanske pressar lite för hårt på tandborsten, om det hänger köttslamse på tandborsten när man har borstat tänderna. Det kanske är lite att ta i för hårt. Ja, då kanske man ska gå då, till soft.
Ja, då har du också mitt bena på din tandborste och bör omedelbart byta. Och byt borsttand också, ett tips från tandläkaren.
Ja. Oh.
Du, en annan, det var många spännande frågor. En annan som jag själv tyckte var spännande, det var frågan om mordförsök finns ju. Ja. Det är ju straffbart. Men det finns inte dråpförsök.
Jo.
Gör det där?
Ja.
Försök till dråp.
Ja.
Jaha. Det visste inte ens jag. Eller ens jag. Det visste inte jag heller.
Nej, det är ju väldigt ovanligt. Men det finns. Mm. Försök till dråp.
Jag har aldrig hört faktiskt det. Att man har dömt för det. Men berätta, vad är skillnaden då?
Alltså skillnaden på mord och dråp är ju inte jättestora. Om man döms för dråp, då har man i rätten hittat någon förmildrande omständighet. Någonting som liksom kan göra att gärningen blir lite förmildrande. Det kan vara att offret har provocerat gärningspersonen eller att det har hänt någonting.
Har det inte med uppsåt att göra också?
Nej, alltså dråp är också ett uppsåtsbrott. Annars så blir det ju vållande till annans död, om det är oaktsamhet.
Men att uppsåtet kanske inte var att mörda personen, men det blev utfallet av att du till exempel inte tillkallade hjälp efter att du hade misshandlat den här personen svårt.
Ja, alltså att eventuellt du borde ha förstått. Men jag skulle säga så här att nej. Både mord och dråp är uppsåtsbrott, men i dråpet så finns det någonting i, när man tittar på hur själva gärningen gått till, så finns det förmildrande omständigheter i själva gärningen. Lite mera hafs och slafs det råkade bli än en långsiktig hämndplan till exempel. I stridens hetta. Men det får inte vara av ren oaktsamhet att råka bli. För då kommer det inte bli dråp, utan då kommer det bli vållande till annans död. Men det finns absolut försök till dråp.
Ja, intressant.
Ja.
Och det vore intressant att se på domar. För som sagt, jag tror aldrig jag har hört talas om att man har dömt på det.
Nej, faktiskt. Inte jag heller. Inte jag heller.
Bra fråga, återigen. Bra fråga.
När en misstänkt lämnar DNA genom topsning men när oskyldig sparas profilen eller kasseras den, det borde väl vara bra att spara?
Ja, men det är klart att det vore jättebra om hela befolkningen har lämnat lite DNA. Både ur det rättsuppklarande perspektivet men också ur identifieringsperspektiv såklart. Ja. Men nej.
Men det är ett problem mot integriteten.
Det är ett problem mot integritet. Mm. Du kan ju topsas på olika grunder, så som skäligen misstänkt eller så som annan. Till exempel när man masstopsar ett antal individer. Det bygger ju på liksom någon slags frivillighet i grund och botten. Och samtidigt så vet man ju som individ att om jag motsätter mig det här så är ju det faktiskt lite... Och det finns ju exempel på det, när man har faktiskt lyckats ringa in personer tack vare att man har motsatt sig att topsas. Och sen när man väl har fått den där topsen så visar det sig att det är faktiskt den som man eftersöker.
Mm.
Är man oskyldig och inte alls, alltså man direkt kan avskrivas från utredningen, då har vi inget intresse av, återigen, och ska inte heller spara på uppgifter om dig som medborgare i offentliga register.
Men vänta, om du är skäligen misstänkt för ett brott, då får du ju topsas.
Ja.
Sen sker ju, kanske det finns en våldtäkt som utreds. Då kan man ju matcha det. Då kan man ju hitta det genom den här personen. Så det behöver inte bara vara för just det brottet du topsas för.
Utan nej. Som skäligen misstänkt för en annan grund ju. Då sparas ju ditt spår. Men om du är oskyldig, om du direkt kan avskriva så som till exempel vid en masstopsning. Då kommer du att gallras ur systemet. Mm. Så är det.
Yes!
Vi har fått lite PDV-frågor också. Inte så förvånande kanske. Rör om elever ska tränas på inrymning eller om det bara är personal som ska tränas på inrymning.
Bra fråga. Det här har jag tjatat om sedan 2015 utan att ha haft samhällsaktörerna med mig på något sätt. Jag har ju alltid hävdat med bestämdhet att det finns en anledning till varför man övar brand, varför man har brandutrymningsövningen inte på en studiedag när eleverna är hemma, utan att man gör det med eleverna.
Förlåt att jag skrattar, men det är ju så dumt.
Ja. Och då tänker jag att det kan inte vara så jävla svårt att greppa tanken att om ni då ska göra en annan typ av övning, till exempel inrymning. Och inrymning är ju en av 40-11 saker man kan göra vid PDV. Men inrymning kan vara bra att kunna av andra anledningar än PDV. Det kan vara att det har gått ett rykte eller att det är en kemläcka eller någonting annat. Det sker något farligt på stadens torg. Då är det ju jättejobbigt om det bara är personalen som att öva på att springa in när verkligheten kommer vara en annan. Så det här har jag tjatat om och haft lite mothugg. Inte från skolpersonal skulle jag säga. De fattar grejen. De ser ju utmaningarna framför sig. Mothuggen har jag fått från rektorer, från kommunchefer, men framförallt från samhällsaktörerna. Men, ursäkta mig, men kan man få bara säga att äntligen så har jag fått rätt.
Jaha, berätta.
Ja, 2023 var året som våra samhällsaktörer faktiskt lyfte bladet från munnen. Och nu står det i de riktlinjer som kommer från polisen och MSB att vid PDV, så ska, för att kunna rädda liv i PDV, så ska du ha kunskap och mental förberedelse. Du ska ha kunskap om olika handlingsalternativ och direkt riktat till skolan, du ska kunskap och mental förberedelse ska ske hos personal och elever, står det.
Wow!
Ja, men vad fan, hur svårt ska det vara, kan jag tycka?
Ja, nej. Nej.
Kan vi bara tänka lite logiskt?
Ja.
Det är ungefär som kommuner som bara ska utbilda ledningen, eller liksom cheferna, rektorerna. Vad fan, ni är ju på kryssning med facket den dagen det händer någonting. Ja, så att, senast idag och igår har jag varit på två nya kommuner och pratat. Och jag har i princip alltid personalen med mig. För de står ju i skiten varje dag. Mm. Och de vill ha stringent ledningsstyrning, de vill ha ordning och reda, de vill ha bra rutin och så vidare. Och sen går de till rektorerna som ska sopa allting under mattan för att det ska vara fint på siffrorna och det ska inte liksom gå rykten och det vet så här. Där... Inom skolan pratar man gärna om lågaffektivt bemötande. Jag börjar tro att kanske vi ska döpa om det till lågeffektivt bemötande. Oh. Alltså att vi gör ingenting som strategi. Nu var jag lite hård mot rektorerna. Men det finns bra rektorer också. Befogat. Inte alla rektorer. Vad sa du?
Ja, men det var ju kanske befogat.
Ja.
Att vara lite
inte alla rektorer, säger jag. Men självklart ska man öva med elever. Men det här ska man inte göra förrän personalen lugnt, tryggt och metodiskt har fått öva själva. För att man är jättedålig pedagog för eleverna om man själv inte har fått ner det i fingrarna än. Så först personalen, sen eleverna.
Bra svar. Det måste ju också kännas fantastiskt, Lena, att känna att alla dina år av idogt arbete och påverkansarbete och utbildning och kunskapshöjande insatser ändå börjar liksom ge utdelning.
Ja, men där har väl du och jag haft det likadant genom åren. Vi stångas och stångas och stångas och stångas. För och vad stångas vi för? För att de skyddsvärda ska ha rätten att ha det bra. Det är en ganska ovärdig kamp att driva. Men någon ska tydligen göra det. Så vi köttar på.
Vi kommer att kötta på, naturligtvis. Vi
och nu ska jag därför prata om någonting som ligger dig varmt om hjärtat, och det är barnkonventionen.
Jaha.
Det har gått 4 år sedan barnkonventionen blev lag. Har man sett någon faktisk effekt? Finns det domar där man har åberopat brott mot barnkonventionen? Eller är det lite spel för gallerierna och symboliskt ställningstagande?
Det är en bra fråga ju. Ja, men så här, för det första måste man förstå vad det här innebär med barnkonventionen och i relation till svensk lagstiftning och andra länders lagstiftning. Det är ju så att vi ratificerade ju barnkonventionen tidigt, 1990. Och vi bestämde oss för några år sedan för att vi skulle implementera barnkonventionen, alltså införa den i allt väsentligt i vår egna redan befintliga lagstiftning. Det innebär att vi har behövt göra vissa lagändringar. Det innebär att det har ställts stora krav på verksamheter att också förhålla sig till barnperspektivet på ett helt annat sätt i enlighet med svensk lag. Sen är det så här att det finns väldigt lite rapporter som har studerat hur väl liksom efterlevandet av barnkonventionens införande i svensk lag har varit. Tyvärr. Det man vet och det man ser är att det har gjort stora liksom förändringar i rutiner och i liksom, ja, policies och annat. Så därför så har Riksrevisionen beslutat att titta på just detta. Och de gör det i detta nu, och jag tror att rapporten ska vara klar. Jag undrar om det inte är mars 2024 till och med. Så att vi får återkomma i frågan.
Ja, det kommer vi absolut att göra.
Ja, men det var en bra fråga. Jaha, och, ja.
När jag tittade på den här ökar chansen att bli polis med kriminalvård i ryggen. Det är en fråga till oss båda.
Mm. Jag tror att om man har den meriten, så att säga, om man har varit verksam inom kriminalvård, och det är klart
det kan
att
det, vara.
Det kan det absolut vara, skulle jag säga.
Precis som att vara barnskötare eller deltidsbrandman eller någonting annat som liksom är att har haft mycket ansvar, att du visar vara beslutsmodig, att du har jobbat med människor eller att du har många högskolepoäng inom, inte vet jag, psykologi, bete. Så att det finns massa vägar. Det är inte så här klockrent att folk vill gärna ha snabbstå. Säg bara vad jag ska jobba med eller plugga med så jag kommer in. Det går inte riktigt till så. Du kan lika gärna bli en svinbra polis av att ha jobbat som kock i 15 år.
Ja, bra sagt. Det är superviktigt. Det är ju många egenskaper som tillsammans gör en bra polis, skulle jag säga.
Ja.
Verkligen. Jaha, är det dags att wrap it up, eller?
Jag tittar på frågorna. Det finns en fråga kvar till mig. Jag kommer ta den.
Jaha, kör på.
Och sen kommer jag ta en fråga, kortsvarsfråga till dig. Det står så här: Lena, identifierar du kriminella på stan utifrån rörelse- och beteendemönster? Jag skulle säga ja. Nu går ju jag inte runt, eftersom jag inte är polis längre, och identifierar kriminella. Alltså så som att jag vet. Jag får ju inte svar på dem. Men jag skulle vilja säga att när jag var spanare, jag var jävligt duktig. Men jag tror att det har att göra med att jag också är från gymnastik- och dansskråt. Det här med rörelsemönster. Mm. Jag kan komma säkert ihåg att en person pronerar på höger fot men supinerar på vänster. Alltså, jag har ett sinne för kroppsrörelser, både för att jag själv ska kunna planka dem när jag behöver det inom spaning. Men jag kan nu, och det gör ju att man också kan se på väldigt långt håll om det är rätt person som kommer, även om han har jävlat sig och bytt om. Ditt steg missar jag inte. Så att ja, sen kan det vara så nu, jag och min man kan ju, nu senast när vi var på semester, sitter på Arlanda, då sitter två snubbar. Vi tittar på dem, tittar på andra och bara, ja.
Ja.
100% att de där ska ta emot en leverans. Alltså, det är, jag kan inte säga vad det är. Men man har någon form av radar. Och det är en rörelse, det är en blick, det är en klädsel, det är en plats. Det är liksom allting nerkokt till att ja, jag ska kunna ta gift på att det där är rätt.
Ja, och jag tror att spanar, skråt, liksom, ni är ju vassast på detta. Men det här är ju också något som faktiskt utvecklas hos gemene polis.
Ja,
lite snutradar liksom.
Ja, absolut.
Faktiskt. Det är ingen slump absolut att man följer och slår på vissa fordon eller gör personkontroller av vissa individer.
Varför just den? Jag vet inte, men jag är säker.
Det är något. Ja, exakt. Ja. Exakt.
Du, ska du få en sista fråga. Blir poliser i yttre tjänst tilldelade dagens radiobil av någon bilcentral, eller tar man första bästa bil? Det här är jätteroligt.
Ja.
Framförallt för oss banare som hade, jag har ju mina egna liksom, bilar. Hur går det till för er andra?
Men så är det ju inte för poliser i yttre tjänst. Nu har ju vi, i Örebro skulle jag vilja säga att vi har en väldigt bra och ganska ny bilpool liksom, överlag. Så att det finns många bra bilar nu. Men det har ju varit
Vad kör ni för kärror?
Ja, men det är mycket, det är gamla vanliga, det är Volvo. Ja. Ja. Men jag skulle säga så här att det finns ju ofta, vissa har favoritfordon som de gärna kör. Och då kan det bli lite huggsexa om det nu skulle vara någon mer som har samma. Och det är klart, då blir det ju en först till kvarn princip. Men vi har ju garage, där står fordonen, så det är egentligen bara att gå ner och ta ett som står inne. För det är ju det också, att man liksom roterar ju då överlappar turer.
Ja.
Så det kanske inte finns så mycket att välja på för dagen heller.
Jag tror att det här är ju extremt olika, från småstad till storstad, där man kommer till jobbet och bara, idag åker du, och så får man bara en siffra och kombination.
Så kan det säkert vara också. Det,
jag tror att det är extremt olika.
Bra
fråga. Ska vi stänga lådan för idag?
Frågelådan.
Frågelådan. Jag tror vi gör
det.
Vi har hunnit med en tiondel ungefär.
Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Det finns så mycket frågor jag hade velat hinna med. Vi kanske får köra en part 2 helt enkelt.
Och part 3 och part 4. Ja, absolut. Vi återkommer. Vi kommer skita i samhällsinfo och rövhatt. Nej, vi kommer skita i lista och rövhatt idag. Jag tror att det var rövhattsdags. Men vi visste att, eller du sa att vi har så mycket frågor så vi kommer inte hinna med det. Men eftersom jag har varit på semester så kan det vara så att jag har rövhatt på lut som kommer komma nästa vecka.
Ja, vad härligt.
Vad ska vi prata om nästa vecka?
Nästa vecka blir case-torsdag. Ska vi avslöja vad vi ska köra, eller?
Ja, det blir väl inget historiskt case, va?
Nej.
Det blir ett självupplevt case.
Ja, för en gångs skull kommer det inte bli ett historiskt case. Och det är ett av mina case den här gången som jag vågar prata om på grund av att det har dels avhandlats medialt otroligt mycket. Det har gjorts P3-dokumentär och annat på det. Och även internationellt har det avhandlats. Vi ska prata om amfetaminfabriken i Olshammar och Operation Trojan Shield.
Fy fan.
Det kan bli bra.
Jag känner mig otroligt pepp på detta.
Härligt, härligt.
Ja, så förbi. Det blir nästa torsdag. Om ni vill hänga med oss så finns vi på Instagram, Ljungdahl och Jinghede heter vi där.
Ja,
ja.
Där ses vi.
Ta hand om er.
Gör det för Guds skull.
Podplay, en del av Power Me.